Lektion 18, text 1, Stadsbiblioteket. Rysslands stadsbibliotek i Moskva är landets huvudbibliotek. Det är ett av de allra största biblioteken i världen. Biblioteket var grundat år 1862 och var ganska länge en del av Rumjantsev-museet. En Rumjantsev var en rysk statsman som samlade böcker, handskrifter, etnografiska och arkeologiska material, vilka från början utgjorde museets och bibliotekets samlingar. I början hade biblioteket bara en enda läsesal med 20 platser. Under de första årtiondena sköttes hela arbetet av 4 tjänstemän. Men de rika boksamlingarna, som redan vid denna tid omfattade 100 000 volymer, tilldrog sig tidigt den radikala ryska intelligensians uppmärksamhet. Läsaren kan i biblioteket finna praktiskt taget varenda bok av de 550 000 titlar som utkom i Ryssland från 1550 till 1917 och av de 32 miljoner titlar som utgivits sedan 1917. Massor av utländska böcker står också till läsarnas förfogande. Mellan 7000 och 8000 personer, Moskvabor, folk från andra ryska städer och byar samt utlänningar från alla delar av världen, besöker varje dag bibliotekets läsesalar. För närvarande har biblioteket 23 läsesalar som samtidigt kan ta emot 2500 läsare. De olika specialsalarna är bekvämt inredda. Det gäller särskilt tidnings- och tidskriftssalarna, salen för läsning av mikrofilmer, salarna för handskrifter och sällsynta böcker samt not- och musiksalen. Bibliotekets samlingar kompletteras varje år med i runt tal 1 miljon böcker och tidskrifter. Det krävs årligen 14 kilometer nya hyllor för att förvara dem i bokmagasinen. Bokutbyte Stockholm-Moskva. Huvudbiblioteket i Moskva och KB i Stockholm har ett utmärkt samarbete i fråga om utbyte av böcker. De båda biblioteken får varje år cirka 1000 böcker från varandra. Enligt överenskommelse får KB från Moskva varje vecka 2 ex av Knizhneje Obozrenje och antecknar på ett av exemplaren vilka böcker de önskar få. Detta exemplar sänds tillbaka till Moskva. Från Sverige får biblioteket i sin tur svensk bokhandel och beställer ifrån den de böcker de behöver. Sedan böckerna valts ut och vederbörande myndigheter gett sitt samtycke effektueras beställningarna. Genom ett sådant system kan man korta leveranstiderna betydligt. Medverkan vid utställningar på de båda biblioteken har också blivit praxis. KB är inte den enda institution som samarbetar med biblioteket. Och förutom huvudbiblioteket finns det ytterligare ett 50-tal bibliotek som har utbyte med Sverige. I Sverige har universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå ett forskningsinstitut och mer än 15 olika sällskap samarbete med Ryssland. Text 2. Herr Lundberg och litteraturen. Herr Lundberg är mycket intresserad av att läsa. Det märker man då man kommer in i hans arbetsrum där väggarna är täckta med bokhyllor från golv till tak. Det är facklitteratur som Lundberg behöver för sitt arbete. På en hylla står det många tjocka avhandlingar som inte ser så roliga ut, men Lundberg tar tydligen ofta fram dem, för det ligger inte något damm på dem. En annan avdelning verkar intressantare, det är den som innehåller skönlitteratur. Herr Lundberg köper ofta engelska romaner och han tycker att en spännande detektivroman är det bästa och trevligaste tidsfördriv som finns. Några av böckerna är tunnare och mindre än de andra. Det är diktsamlingarna. När Lundberg är på särskilt gott humör, till exempel då vårsolen börjar lysa, brukar han läsa poesi. Mest älskar han Gustaf Frödings dikter. Han kan många av dem utantill. Tidigt varje morgon kommer den dagliga tidning som han prenumererar på. Han ögnar igenom rubrikerna på första sidan, men läser ledaren noggrant. Sportsidorna hoppar han över. Till slut tittar han efter bland familjenyheterna om någon av hans bekanta har gift sig eller dött. Tyvärr kostar nya böcker mycket pengar, så Lundberg har inte råd att köpa alla böcker som han skulle vilja ha. Istället går han till biblioteket och lånar böcker. Det är billigare. Han får ha böckerna till låns en hel månad och han kan också låna om dem om han inte har hunnit läsa dem under månaden. Svensk humor. Taktik. En författare sände Dumas den äldre en resumé av sitt skådespel och ett brev i vilket han bad Dumas om att börja ett samarbete. Så snart han fått brevet tog Dumas pennan och skrev ett svar med en enkel mening. Vad menar ni, min herre, med att föreslå att spänna en häst och en åsna för samma vagn? Nästa dag fick Dumas den äldre följande svar. Vad menar ni, min herre, med att kalla mig för en häst? Och ännu om en dag fick författaren följande svar från Dumas. Min kära vän, sänd mig ert skådespel. På lektionen. Klassen var sömnig för tv-skådespelet hade hållit på till sent förra kvällen. Berätta lite om innehållet, bad läraren. Bo började berätta. Det handlade om en helt vanlig normal svensk familj där pappa sitter i fängelse, mamma går på gatan och barnen knarkar. Lektion 19. Text 1. En butiksrond i Moskva. Vill man se julrusning i affärerna så går det också bra i Moskva. Nyåret ligger ju alldeles bredvid. Vi, Julius Roland, artikelförfattare med sällskap, NP, gick ut häromdagen för att uppleva den. Vi gick till GOM, varuhuset vid Röda torget som anses vara Rysslands största. Och det är verkligen rätt stort. Man får gå en kvarts mil om man vill gå och hälsa på alla de 1000 biträdena bakom diskarna. Men det gjorde inte vi. Vi gick istället upp i tredje våningen för att få en överblick från galleriräcket. De olika avdelningarna i GOM ligger i 2 våningar längs 3 gator inne i huset. Uppe längs tredje våningens galleri ligger kontorslokalerna, personalens klubblokaler, bibliotek och annat som inte är för kunderna. På en dörr stod det försäljningschef och då gick vi naturligtvis in. Det var en upptagen men vänlig man, något mer än 30 år. Det är väl väldiga kassor nu i december, undrade vi. Vi klagar inte, men det är ingen toppmånad, sa försäljningschefen. Vilken är det då? De största försäljningsmånaderna har vi i juli, augusti och oktober, svarade försäljningschefen. Oktober, det kunde vi förstå. Men juli, augusti? Det är inte så märkvärdigt, sa försäljningschefen. Skrev under ett papper åt sekreteraren och fortsatte artigt samtalet med oss. Det visade sig finnas fler orsaker till julbrådskan i juli, augusti. Men den viktigaste av dem är att juli och augusti är de stora semestermånaderna. Sitter man i Murmansk, Jakutsk eller Vladivostok och ska till Svarta havet på semestern, och det ska man till stor del, får man åka genom Moskva. Och det är klart att man stannar några dagar här på ner- eller återresan. Det finns nog mycket att titta på i Moskva. Och naturligtvis vill man köpa presenter i landets största varuhus. På så sätt får GOM, utom julbrådskan, också julibrådska. Vi begav oss till närmaste frågetelefon där man kan få veta hur man ska hitta bland de 130 avdelningarna. En fyllig dam hann för oss. Vi bildade en liten kö bakom henne. Hon frågade till hattavdelningen. Vi följde efter till hattavdelningen tillsammans med hennes man och många paket. Hon provade ganska många hattar och vi och mannen blev ganska trötta. Damen köpte en liten trevlig sak, lätt som en vårvind. Det hade stått i tidningen att det kommit in nya typer av tv-apparater och vi gick ner i bottenvåningen för att se på dem. Sen begav vi oss till skivavdelningen. Där var det som vanligt mycket folk. Avdelningen består av 6 salar utan dörrar emellan och en skivplatta vid varje disk. Lurar används inte. Ställer man sig mitt emellan 2 salar kan man som vi få höra brasilianskan Nora Ney sjunga Mig älskar ingen och samtidigt en rysk folkmelodi framförd av Uralkören. Vi upptäckte att det där med frånvaro av lurar nog är ett försäljningstrick. För när någon kund lät en särskilt acceptabel melodi ljuda var genast flera kunder som gick till kassan och betalade 1,45 eller 2,50 som är ett billigt pris på en LP-skiva här i Ryssland. Text 2 i varuhuset. Helga stod och diskade när det ringde på dörren. Vem kan det vara, tänkte hon. Hon gick och öppnade. Det var Vera. Helga blev förvånad. Vera tog inte av sig ytterkläderna. Jag ska gå och köpa en kappa, sa hon. Och jag kom bara för att höra om du möjligen har tid att följa med och hjälpa mig välja. Du brukar alltid hitta såna snygga saker. Om du har tid förstås, tillade hon. Jo visst, sa Helga, gärna. Och Vera satt på en stol i köket och väntade medan Helga klarade av disken. När Helga var färdig gick de genast. Vid hållplatsen tog de spårvagnen till centrum av stan. Du var med mig sist också när jag köpte den bruna. Minns du det, sa Vera? Ja visst, ja, det är väl snart två år sedan, sa Helga. Det är mer än två år sedan. Den har varit hemskt bra. Den var snygg, sa Helga. Det var du som fick syn på den, sa Vera. Vi var och drack kaffe sen, kommer du ihåg det, på terrassen. Det ska vi göra idag med om du hittar den lika bra. I det stora varuhuset fanns det mycket folk. Vera gjorde sig ingen brådska. Hon tyckte om att driva från disk till disk och titta och fråga och känna. Att gå i affärer är nästan det roligaste jag vet, sa Vera när de stod i rulltrappan. I avdelningen för damkappor tog det dem nästan en timme. Vera provade många kappor, tog med ansträngning på sig den ena efter den andra, snodde framför spegeln och frågade Helga, vad tycker du om den här då? Och Helga kände på kvalitet och tyg med sakkunniga fingrar och var säker i sitt avgörande. Nej, den tycker jag inte sitter bra i ryggen, sa hon. Eller, fallet är inte som det ska. Det kan vi så lätt ändra genom att lyfta lite i midjan, sa expediten snabbt. Nej, då tycker jag den andra var bättre, sa Helga. Men Vera hade under tiden fått syn på en annan kappa, en röd som hängde inträngd i den långa raden. Men den då, sa hon. Expediten log nästan osynligt. Det var femte gången damen förtjust lyckats glömma att det var länge sedan hon var 18 år, vad man kallar smärt. Den röda som hon pekade på var ett udda plagg med modell för en tonårsflicka. Om jag var du skulle jag ta den beige, sa Helga. Den beige, ja. Var är den nu, sa Vera. Den låg nästan underst i högen av kappor som provats och travats på disken. Det var den tredje de tittade på. Expediten grävde fram den. Vera tog den på sig. Den är snygg, sa hon. Och den sitter bra, sa Helga. Text 3. Herr och fru Nilsson köper julklappar. Fru Eva Nilsson går till ett varuhus för att köpa julklappar. Hon köper en penna till sin far, strumpor till Lena och två skjortor. En skjorta till Olle och en till Åke. Åke är fru Nilssons man. Två trappor upp köper fru Nilsson en ring till Lena, en fotboll till Olle, sex tennisbollar till Åke och näsdukar till sin mamma. Tre trappor upp köper hon en vas till sin mamma, en bok och cigaretter till sin man. Fyra trappor upp köper hon ett nothäfte till Lena och frimärken till Olle. Fem trappor upp köper fru Nilsson brevpapper och kuvert till sin man. Herr Åke Nilsson går också till varuhuset för att köpa julklappar. Han köper en pipa till Evas far, en klocka till Olle och två grammofonskivor, en skiva till Eva och en till Evas mor. Två trappor upp köper han handskar till Lena och två askar choklad, en ask till Eva och en till Evas mor. Sen köper herr Nilsson två böcker, en bok om fransk film till Lena och en annan bok till Olle. Fyra trappor upp finns det smycken. Där köper herr Nilsson örhängen av silver till sin fru. Fem trappor upp köper han vinglas till Evas föräldrar. Text 4. Herr Nilsson köper grammofonskivor. Vad får du lov att vara? Jag skulle vilja ha en grammofonskiva med Jussi Björling. Jaha, önskar min herre en skiva med svensk musik eller med operaarior? Jag skulle vilja ha en med svensk musik. Här har vi 5 olika skivor. Åh, finns det så många? Ja, kan jag få lyssna på den här? Det går bra det, varsågod. Ja, den låter bra. Hur mycket kostar den? Den kostar 59,90. Jag tar den. Var det bra så? Nej, jag skulle vilja ha en skiva till min mor också. Ska det också vara svensk musik? Ja, och jag tror att hon gärna skulle vilja ha en skiva med klassisk musik. Kanske någonting av Roman eller Berwald. Vad finns det av Roman? Vi har till exempel Drottningholmsmusiken. Ja, kan jag få lyssna lite på den? Ja, varsågod. Ja, tack, jag tar den. Var det bra så? Ja, tack. Det blir 119,80 tillsammans. Går det att växla 100 kronor? Ja, det går bra. Varsågod. Här är 80,20 tillbaka. Tack så mycket. Tack och adjö. Adjö. Svensk humor. I affären. Gamla mormor hade bjudits på resa till Amerika för att hälsa på barn och barnbarn. Hon kunde naturligtvis inte engelska. Men en dag skulle hon gå ut och köpa en skurborste. Vad skurborste hette på engelska visste hon inte. När hon kom till affären la hon sig på knä och låtsades skura så mycket hon kunde. Jasså, en skurborste, sa expediten. Va? Sa den gamla kvinnan. Kan ni tala svenska? Och här ligger jag och talar engelska. Svarslös. Den 6 juni i år kom en äldre dam till ett av Stockholms postkontor och frågade: har ni flaggfrimärken? Ja. Hur mycket kostar de? 1,20 och 1,50. Kan jag få se på dem? Postexpediten räckte henne en karta, 1,20 och 1,50 flaggfrimärken. Efter att ha tittat på frimärkena länge och väl såg damen upp och sa med en ytterst förnärmad min: vad menar ni egentligen? Frimärkena ser precis lika ut och är exakt lika stora. Det enda som skiljer dem åt är färgen. Och ändå tar ni 30 öre mer för det ena än för det andra. Hur kan det vara? Postexpeditören blev svarslös. Lektion 20. De rysk-svenska diplomatiska förbindelserna. Den 15 mars 1924 erkände Sverige Sovjetunionen de jure. Under alla de år som gått sedan dess har de båda länderna levt i fred och grannsämja. Sovjetunionen har hela tiden byggt sina relationer med Sverige på principen om fredlig samlevnad mellan stater med skilda samhällssystem. Och Sverige har för sin del alltid eftersträvat ett gott grannförhållande och utvecklat kontakter med sin stora granne i öster. Under 30-talet fortsatte de svensk-sovjetiska förbindelserna att vara vänskapliga. Hitlers ankomst i makten i Tyskland 1933 oroade regeringarna i både Sverige och Sovjetunionen. 1934 inträdde Sovjetunionen i Nationernas förbund och den dåvarande svenska utrikesministern framhöll i ett samtal med Sovjetunionens minister i Stockholm, Alexandra Kollontaj, att det sovjetiska inträdet i Nationernas förbund enligt Sveriges uppfattning hade stor betydelse för fredens upprätthållande i Europa. Den svenske utrikesministerns besök i Sovjetunionen sommaren 1937 blev en viktig händelse i de sovjetisk-svenska relationerna. Det var det första svenska utrikesministerbesöket i Sovjetunionen och det bidrog till att utveckla de goda grannförbindelserna mellan de båda länderna. September 1939 blev en vändpunkt i Europas historia. Det andra världskriget bröt ut. Nu var också Sverige i fara. Våren 1940 framhöll den svenska regeringen för Tysklands regering att den var klart intresserad av att Sveriges neutralitet skulle bevaras. Sveriges folk och regering uppskattade detta sovjetiska stöd och från svensk sida framfördes till den sovjetiska regeringen ett varmt tack för den förståelse som Sovjetunionen hade visat för den svenska hållningen till stöd för Sveriges neutralitet. Även under krigsåren visade man från svensk sida en strävan att upprätthålla och förbättra förbindelserna med Sovjetunionen. Under efterkrigsperioden har de båda länderna samlat positiva erfarenheter av politiska kontakter. Våren 1956 kom en svensk regeringschef för första gången på besök till Sovjetunionen. Detta besök blev inledningen till ett regelbundet besöksutbyte på stats- och regeringschefsnivå mellan de båda länderna. Åren 1964, 1968 och 1973 var de sovjetiska regeringscheferna på officiella besök i Sverige. 1965, 1970 och 1976 var det svenska statsministerbesök i Sovjetunionen, och 1978 gästades Sovjetunionen för första gången av en svensk monark, kung Karl XVI Gustav. De möten och samtal som Sovjetunionens utrikesminister hade med svenska statsmän i januari 1984 bidrar till att stärka kontakterna på hög politisk nivå och till att bredda de rysk-svenska förbindelserna. Den 19 december 1991 erkände Sverige bland de första staterna Ryska federationen som suverän och oavhängig stat. Sverige framhöll härvid att den var intresserad av maximalt goda relationer med Ryska federationen. Politiska kontakter mellan Ryssland och Sverige utvecklas rätt dynamiskt och intensivt. I december 1992 och i augusti 1993 avlade Ryska federationens utrikesminister officiella besök i Sverige. I kommersiella och ekonomiska förbindelser mellan Ryssland och Sverige kan man markera några positiva steg. Visiter på högsta och högre nivåer, undertecknande av ett antal ekonomiska överenskommelser, början av arbete av rysk-svenska observatörkommittén för handelsekonomiska frågor gjorde möjligt att konsolidera tendensen till höjning av bilaterala handeln. Ryska exporten till Sverige har ökat med 23,3% och ryska importen har ökat med 58%. Men i relationerna mellan våra länder har det förekommit både svårigheter och problem. Såväl i som utanför Sverige finns det inflytelserika kretsar som klart ogillar den gynnsamma utvecklingen av samarbetet mellan våra länder. De försöker att bromsa en breddning av de rysk-svenska förbindelserna och utså misstro mot Rysslands utrikespolitik. Och deras verksamhet går tyvärr inte alltid spårlöst förbi. Men Ryska federationen strävar ständigt efter att fördjupa samarbetet så att det ska bli stabilare och utvecklas i en anda av förtroende och välvilja.